riddarens ikoniska rustning. En gång symbolen för oövervinnärlighet blev plötsligt ett dåligt skämt mot de små blyprojektilerna som genomborrade bröstpansaret ända från andra sidan slagfältet.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Sukonsikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum schwung. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
När ryska pansarvagnar rullade in i Ukraina visste deras förare inte att de inte bara körde in i ett annat land. De körde in i dödens käftar också. Men det här var nu inte egentligen min poäng. De körde in i ett helt nytt slags krig utan att veta om det. Det var min poäng. I och med det ryska anfallskriget i Ukraina har kriget genomgått vad man kallar ett paradigmskifte. En stor förändring där pansarvagnen, första världskrigets nya supervapen, är hopplöst föråldrad och en nästan garanterad dödsfälla för den som sätter sig inuti den. Jag menar, ännu under kalla kriget var blotta tanken på sovjetiska stridsvagnar som rullar in över Europa någonting av det mest skräckinjagande som både mannen på gatan och generalerna i väst kunde föreställa sig. Men på några korta år, i och för sig säkert otroligt långa år ur ukrainarnas synvinkel, har drönaren i ett svep förändrat reglerna totalt. En pansarvagn med en prislapp på miljontals euro kan i en handvändning tillintetgöras fullständigt av en drönare värd några futtiga tusenlappar. Det här förändrar krigföringens logik fullständigt. Vi vet ännu inte ens hur mycket. Men det är ju inte första gången, inte det första paradigmskiftet som krigföringen genomgår. Vi ska i 2 veckor här i Kvanthopp göra en historisk tillbakablick och se på vilka dramatiska och plötsliga sätt krigets regler har förändrats i det förflutna och hur det i sin tur har förändrat världen. I det här första avsnittet i den här miniserien tittar vi tillbaka på krigets förhistoria och hur det växte från stenålderns sporadiska stamfejder till en hel vetenskap och en ingenjörskonst under renässansen. Välkommen till Kvanthopp alltså. Mitt namn är Markus Rosenlund. Innan vi kör igång måste jag påpeka för protokollet att vissa saker ju aldrig förändras när det kommer till kriget. Krig har alltid varit och kommer alltid att vara blodigt, skitigt och primitivt. Det är och kommer alltid att vara oskyldiga civila som lider mest i krig. Och hur moderna och högteknologiska vapnen än blir så finns det tydligen alltid en beställning för de där allra trubbigaste redskapen som svält, terror, våldtäkt, tvångsförflyttningar och tortyr med mera, med mera. Vissa saker förändras aldrig, tyvärr. Vi människor, vi är liksom otroligt kreativa när det gäller att orsaka lidande hos våra medmänniskor. Samtidigt som vi är chockerande stenålders och påfallande primitiva på många sätt. Det Det sägs ibland att människan är det enda djur som medvetet plågar och för krig mot andra medlemmar av sin egen art. Det här stämmer kanske inte helt. Myror till exempel för krig mot varandra. Delfiner kan vara medvetet grymma. Och schimpanser kan vara otroligt våldsamma mot varandra. Men vi är utan tvekan de som har gjort våldet till en hel konstart. Och varje gång någon av oss uppfinner någon nyttig pryl som förändrar världen i en positiv riktning, så är det någon annan som, innan du vet ordet av, kommer på ett sätt att ha ihjäl någon med den prylen. Våra första vapen var stenarna och spjuten som vi ursprungligen vässade och högg ut för att fälla och flå våra bytesdjur. För att få mat i magen alltså. Men faktum är att så snart vi lärde oss forma stenen till någonting mer än slumpen till det, var en teknisk kapplöpning igång som aldrig riktigt tog slut. Den löper som en skugga längs hela den mänskliga historien, från flintspetsen till drönarsvärmen. Men här är det kanske på sin plats att göra åtskillnad mellan gammalt hederligt våld och systematiskt och fullskaligt krig. Hur den råkar sig, den regelrätta krigföringens spår dyker upp relativt sent i det arkeologiska materialet. Och som det finns gradvisa tecken långt tidigare, är kriget ett förvånansvärt nytt påfund. Jag menar, visst, enstaka skelett från stenåldern uppvisar dödliga skador, spjutskador i ben, krossskador på skallar, etc. I Jebel Sahaba i dagens Sudan har man till exempel hittat kvarlevorna av mer än 60 människor med tydliga vapenrelaterade skador, pilspetsar av flinta inbäddade i ben plus diverse upprepade huggmärken. Den här cirka 13 000 år gamla massakern är troligen världens äldsta exempel på massvåld. Men den liknar trots allt mer en oregelbunden konflikt eller en isolerad sammandrabbning än organiserat krig. Men krigets trummor hörs redan i bakgrunden. Och nu kommer vi till det första stora paradigmskiftet som inleder krigens tidsålder.
1. Från rotlös vandrare till bofast bonde.
Det avgörande steget från mer eller mindre spontant lokalt våld till regelrätt krig inträffar inte förrän vi går över från jägar-samlar-tillvaron till att slå oss ned och bruka jorden efter den förra istidens slut. När människor börjar odla mark och samla överskott uppstår för första gången något att försvara. Och det är här som krigets arkeologi börjar få fasta strukturer. Nu börjar det dyka upp befästa byar, murar, palisader och diken blir vanligare i de arkeologiska utgrävningarna. Ta nu Jeriko, cirka 8000 före vår tideräkning, eller Talheim i Tyskland, cirka 5000 före vår tideräkning. Talheim massgraven omfattar 34 personer, inklusive många kvinnor och barn, med skallskador och pilträffar. Sannolikt en utplånad bosättning. Och grejen är alltså att liknande fynd från olika delar av Centraleuropa från samma tidsperiod nu börjar visa tecken på ett allt mer systematiskt dödande. Aska från brända byar och plötsliga avbrott i bosättningskontinuiteten vittnar om våldsamma händelser på bred front.
2. Bronsåldern. Kriget blir professionellt.
Ja, nu ser vi för första gången organiserad krigföring i stor skala. Man skulle göra det enkelt för sig om man sa det att paradigmskiftet här utgörs av metallurgin som nu gör sitt inträde. Jo, det är förstås en viktig del av det hela, men det är lite mer komplicerat än så. Det verkliga paradigmskiftet i bronsåldern handlar inte bara om att metallerna tas i bruk av människan, utan att metallurgin möjliggör en ny samhällsordning där krigföringen blir specialiserad, hierarkisk och kontinuerlig. Brons är ett knepigt material. Det krävs resurser för att utvinna och framställa det. Du behöver gruvor, handelsnät, transporter och specialister. Den som kontrollerar bronset kontrollerar våldet. Med andra ord, ett våldsmonopol uppstår nu tack vare bronset. Kriget, det blir alltså professionellt. Det får sina egna yrkesmän, sin egen ekonomi, till och med sina egna gudar. För första gången i historien uppstår en krigsmaskin, ett organiserat våld som kan planeras, finansieras och exporteras. Det är under bronsåldern som vi börjar se massgravar med soldater. Till exempel fynd från Tollensedalen i norra Tyskland, cirka 1250 före vår tideräkning, omfattar hundratals män, många från olika regioner, med vapen av brons, med pilspetsar i skallen och knäckta ben. Tollense är det äldsta kända slagfältet i Europa, troligen mellan organiserade styrkor om flera tusen man. Samtida avbildningar från Mesopotamien och Egypten visar sen scener med fältslag, hästdragna stridsvagnar, uniformer och rangsymboler. De arkeologiska spåren vimlar också nu av metallvapen, vagnhjul och fortifikationer. Men klockan tickar redan för bronsålderns furstar bakom sina stadsstaters murar, där professionella soldater patrullerar med bronsvapen i hand.
3. Järnet beväpnar mannen på gatan.
Ingenting varar för evigt. Inte ens bronsålderns glänsande svärd och Jerikos massiva murar. Det är alltså bokstavligen nu som Jerikos murar rasar. Någon gång kring 1200 före vår tideräkning börjar dominobrickorna falla i de gamla imperierna kring Medelhavet. Hetiterna i Anatolien, mykenarna i Grekland, faraonernas Egypten, alla dras de in i ett mörkt, nästan apokalyptiskt skede som arkeologerna senare ska komma att kalla den sena bronsålderns kollaps. Städer bränns, palats överges och kanske viktigast av allt, logistiken som stöder bronsproduktionen kollapsar. När importen av tenn upphör från de centralasiatiska bergen i öster och till och med från England i väst, då dör själva grunden för den gamla vapenteknologin och därmed också samhällsordningen. Den var som den här tidens olja som höll igång allt sammans. Utan den inget brons och utan brons ingen makt. Men redan innan de gamla rikernas fall var ett faktum fanns det ett folk som satt på nyckeln till nästa epok, hetiterna. I deras smedjor i centrala Anatolien glödde ugnarna hetare än någon annanstans i världen. Där experimenterade metallurgar med någonting nytt och besynnerligt. En metall som inte glimmade som brons utan mörknade i luften, men som var starkare, segare och betydligt mer mångsidig. Järn. Hetiterna de förstod snabbt vad de hade i sin hand. Järnet blev en statshemlighet. En metall för kungar och gudar. Hetiterna exporterade inte järnet som handelsvara utan gav det som små diplomatiska gåvor här och där. Ett järnspänne till farao, en dolk till ståthållarens son. Att behärska järnet var att kontrollera framtiden, och hetiterna visste det. Men också hetiternas rike föll sen, sist och slutligen, kring år 1200 före vår tideräkning. Och då sprack hemligheten som en sprängd smältugn. Smederna flydde åt alla håll och tog sin kunskap med sig. Snart började små lokala järnugnar tändas i Syrien, Armenien och Grekland. Det som hade varit en kuriosa för kungar blev nu till folkets metall. Bronsålderns värld, byggd på importerad tenn och centraliserad makt, ersattes nu av någonting enklare och råare. En kultur där vem som helst med malm och eld kunde smida sitt eget svärd. Så var nästa paradigmskifte i krigföringens historia ett faktum. En ny tid började nu, hårdare och mörkare, men också mer jämlik i sin brutalitet. Bronsens aristokrater fick ge plats åt järnets hårda män, bönder, smeder, krigare som själva kunde framställa sina vapen alltså. Och de gamla civilisationerna, de höll ju inte för det här, de föll i ruiner. Men ur ruinerna föddes ett nytt slags styrka. Enklare, råare och mycket svårare att kontrollera. Nya riken reste sig ur bronsålderns aska och deras trupper marscherade till hammarslagens rytm från smedjorna. Assyrierna, frygierna, grekerna, senare också romarna. Alla de här insåg någonting som bronsålderns furstar aldrig hade fattat, att krigföring kunde standardiseras. Assyrierna var först med att göra våldet till förvaltning. Med järnvapen, kavalleri och logistik byggde de världens första militärbyråkrati. De kartlade vägar, de upprättade förråd, de flyttade hela befolkningar som en del av krigsmaskinen. Kriget hade nu blivit en infrastruktur istället för ett homeriskt hjälteepos. Och det var just grekerna som tog nästa stora steg. De skapade falangen, en järnvägg av medborgarsoldater, där rytm och disciplin ersatte hjältemodets slump. Det är ingen tillfällighet alltså att det var just i de här staterna, i Aten och Sparta, som tanken uppstod om medborgarskap. Järnet gjorde våldet till allas angelägenhet. Teknologin, som så ofta, banade vägen för politik. Och romarna, de fulländade sedan systemet. Legionerna, vägarna, smederna som följde efter arméerna. Arsenalerna som kunde producera tusentals svärd, identiska i form och balans. Kriget hade nu för första gången blivit en hel industri. Tekniken den började rulla på av egen kraft, som en maskin utan stoppknapp.
4. Krutet spränger de gamla murarna.
I 1000 år härskade järnet. Det bar imperier med både svärd och plogar och höll civilisationens maskineri igång. Men sen, någon gång på 800-talet, vår tideräkning, i Kina började någonting nytt ta form i alkemisternas mortlar. De sökte efter livets elixir, men de fann istället dödens nya formel. Träkol, svavel och salpeter. Jag lärde mig faktiskt den här formeln redan som 11-åring från Kalle Ankas pocket. Krut! Men innan vi ser vad som hände sen måste vi kolla in utgångsläget. Innan krutet gjorde sitt inträde på allvar var kriget i grunden ett murarnas och portarnas spel. Makt mättes förutom i järn också i sten. Varje kung och furste som ville behålla sitt huvud och sin krona lät resa murar. Tjocka nog att stå emot stormstegar och katapulter, höga nog för att hålla pilregnen ute. Kriget hade blivit belägringens konst, inte hastighetens. Det kunde ta månader, ibland år, att erövra en stad. Hela samhällsstrukturen formades kring de här villkoren och de här fästningarna. Städerna växte upp som stenrosor kring borgarnas kärnor. Och bönderna sökte skydd innanför vallarna sen när fienden var i antågande. Adelns feta kärtar satt bokstavligen på sin makt ovanpå sina borgmurar. Och krigföringen den var ett slags långsam ritualiserad dans mellan stormän. Samtidigt ute på fälten möttes små härar, ofta ansikte mot ansikte i enlighet med hederskodex och väder. Teknologin hade ett huvudsakligt syfte, ha sönder saker. Katapulter, murbräckor, belägringstorn. Den tidens ingenjörer kunde tillverka underverk i trä och rep, men alltid inom samma paradigm, att övervinna sten med sten. Men som sagt, i Kina var någonting på gång. Ett nytt pulver höll på att mixas som skulle leda till att stenarna snart satt löst. Krutet, som sagt. Det var de kinesiska alkemisterna som experimenterade. Till en början var det nya pulvret ännu bara en kuriositet. En ny sorts eld som användes i fyrverkerier och ritualer. Partytricks mer eller mindre. Men människan är konsekvent, som vi vet. Allt som kan spraka och gnistra kan också döda. Så under 1200-talet började de första kanonerna mullra i Asien. Och snart hade dånet ekat långt västerut. När det första artilleriet nådde Europa, då skakade hela den järnåldersbaserade ordningen. En storm var lös, det ljungade av eld och fältkanonens oska rullade, för att citera Runeberg. Det ständiga stilleståndet i väntan på nästa belägring, balansen mellan skydd och anfall som hade gällt i 1000 år, allt det förändrades på några generationer. De stolta slottsmurarna som hade stått i sekler, de förlorade sin mening nästan över en natt. Kriget gick från att vara en fråga om uthållighet, vem som hade mest mat i magasinen alltså, till en fråga om hastighet, precision och räckvidd. Slotten, byggda för att motstå svärd och murbräckor, de sprängdes i bitar. Och riddarens ikoniska rustning, en gång symbolen för oövervinnerlighet, blev plötsligt ett dåligt skämt mot de små blyprojektilerna som genomborrade bröstpansaret ända från andra sidan slagfältet. Precis som järnet hade gjort på sin tid demokratiserade krutet än en gång dödandet. En bonde med en musköt kunde nu besegra den bepansrade eliten. Det var ett socialt jordskred, lika mycket som ett tekniskt genombrott. Och den makt som ville överleva tvingades nu centralisera sig. Arméer behövde finansieras, artilleri gjutas och smidas. Befästningar behövde byggas om i nya former med större motståndskraft mot kanonkulor. Det var ur krutröken som den moderna staten trädde ut i ljuset. Inte i rådssalar utan i smedjor och vapenverkstäder. Och medan röken steg från de första kanonerna och musköterna började en ny typ av historia. Den där tekniken inte längre bara tjänade kriget utan började styra det. När kanonen väl hade gjort entré förändrades inte bara kriget. Också själva geografin förändrades och städernas profiler. De höga tornen som en gång var de ultimata statussymbolerna och utsiktspunkterna blev nu dödsfällor. Ju högre mur, desto enklare måltavla. Ur ruinerna av riddarnas borgar växte nu en helt ny arkitektur fram. Bastionsfortet, kärnfortet heter det väl officiellt, också kallat Tras Italien. Lågt kärnformat med tjocka jordvallar som kunde absorbera stötar och reflektera kanonkulor. Italien blev pionjärlandet för den här nya ingenjörskonsten. I städer som Verona, Padua och Florens föddes den moderna fästningen ur ett samarbete mellan matematiker, arkitekter och soldater. Vinklar och linjaler, inte svärd och spjut, bestämde nu vem som överlevde. Fortifikationen blev ett slags militär geometri. Varje bastion skyddade nästa, varje vallgång gav korseld. Varje dikesplacering var noggrant beräknad. I renässansens storstilade anda blev kriget ett vetenskapligt och arkitektoniskt projekt. Ingenjörens tid var nu här på allvar. Ja, till och med de stora renässansmästarna ville vara med och leka. Leonardo da Vinci, han ritade fästningar och all världens kanoner och maskingevär och saker. Galileo mätte projektilbanor. Machiavelli skrev om hur makt krävde vapen och vapen krävde ordning. Och samtidigt växte arméerna nu med logistik som på allvar krävde hela stater för att fungera. Och i takt med att de individuella fästningarna blev mindre och framförallt lägre så växte arméerna stadigt. Krigsmaskinen blev allt större och framförallt hungrigare. Nu var det inte kungen med de modigaste soldaterna som avgjorde, utan kungen med de bästa bokförarna och arkitekterna och ingenjörerna. Och den här insikten att segrar inte längre låg i individens styrka utan i systemens effektivitet. Det var början på den moderna byråkratiska krigföringen. En värld där fästningsvallar och skatteuppbörd hängde ihop, där generalerna diskuterade resurser snarare än riddardygder. Med andra ord, så slutade riddarnas tid. Och i riddarnas ställe trädde ingenjörerna och finansnissarna fram. Men ännu smordes maskineriet med svett och blod. Soldaterna bar stål. Hästar drog kanoner. Och varje kula var en produkt av mänskligt arbete. Fast snart skulle det här också komma att förändras. Elden skulle tämjas ännu en gång. Men den här gången under ångmaskinens pannor. Kriget skulle lämna hantverkets och geometrins tidsålder och träda in i maskinens. Och när döden väl bokstavligen kunde frambringas på löpande band, då fanns ingen väg tillbaka. Men det här får vänta till nästa vecka. Då hör vi del 2 i den här följetongen om krigets paradigmskiften. Då tittar vi också på drönarnas revolution och framtidens krigsteknologi. När kommer laservapnen som science fiction-fansen har gått och väntat på? Det var allt för den här veckan. Kvanthopp är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa lördag. Du hittar det som vanligt på Yle Arenan. Vill du kontakta oss så går det bra via kvanthopp@yle.fi. Ha det bra tills vi hörs igen, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund. Hej så länge!